Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Hej, det här är Agneta Sjödin och du lyssnar på Så in i själen. Ni vet den där känslan av att längta efter något större, något mer. Längtan efter att saker ska bli bättre eller åtminstone annorlunda. Men bättre än vad? Och annorlunda hur? Den där inre rösten som undrar, var det här allt? Vi gör vårt yttersta för att fylla livet med allt det som vi tänker ska ge oss mening och lycka. Relationer, karriär, hus, bil, prylar. Vi spanar efter de senaste trenderna, hänger med, anpassar oss efter bästa förmåga. För vi är säkra på att någonstans där ute så finns svaret på lycka. Men hur det än är så återkommer de där tankarna med jämna mellanrum. Var det här allt? I det här avsnittet så har jag bjudit in Ola Rapace till min podd. För jag tänker att det kan bli ett spännande och dynamiskt samtal. Vad tycker han om sig själv? Tycker han om sig själv? Funderar han över sånt som själen, meningen med livet och tro, eller? Redo,
ja, alltid redo.
jag måste börja med att säga att jag är så glad att du kom hit. Att du är med i min podd.
Jag är också glad att vara här.
Det känns som jag känner dig, för nu har jag lusläst den här boken. Och jag trodde inte kanske att den skulle vara så där bra som jag faktiskt tyckte att den var. Men det är väl lite fördomsfullt. För man har ju fått en bild av dig via media som inte är korrekt.
Nej.
Så det måste ju kännas rätt skönt ändå att få skriva den här boken.
Absolut, men får jag bara fråga, vad trodde du?
Jag trodde att du skulle bara ha slarvat ihop något kanske.
Mm.
Att du skulle varit lite rastlös och bara liksom, men den känns så, den känns rätt poetisk.
Mm.
Jag gillar ditt språk, jag gillar de här korta meningarna som säger så oerhört mycket. Det finns en replik som är, eller en mening i boken som är, du sitter på tåg med Torsten Flink och ni ska gå igenom repliker.
Ja.
Ni jobbar med en pjäs i Uppsala och han har lite franska, ja, så att du ska hjälpa honom med det eftersom du kan lite franska och sådär.
Ja.
Och så har du en mening där du skriver, Torsten somnar hela tiden och när han vaknar så vill han låna pengar.
Ja.
Alltså jag skrattade högt när jag läste det, för det var en sån kort mening. Och den sa så oerhört mycket. Man fick så mycket bilder.
Mm, men får jag bara fråga då? Varför trodde du att jag skulle ha slarvat ihop någonting bara? Eller vad får
nej,
du
men
att jag, tänka
sig? Nej, men oj, nu kommer jag ju fastna här. Så att nu kommer podden bara handla om det här. Nej, men jag tänkte någonstans... Nej, men det är ju min fördom för att jag känner dig för lite helt enkelt.
Mm.
Och jag tänkte att du är en rastlös själ som... Där det ska hända saker.
Men det är jag nog. Men alltså, jag har alltid använt jobbet till det andra.
Till
jag har alltid varit seriös med jobbet.
Ja. Alltså,
och det tycker jag är den konstigaste. Eller den liksom, största missuppfattningen om mig. Att jag skulle vara liksom, en slarver på jobbet.
Ja.
Jag har alltid tid och jag är liksom, alltid förberedd. Jag kan alltid min text och sådana där saker.
Är det där du hittar lugnet på något vis?
Ja, jag tror det. Och det är därför också ett sånt här år som det är så svårt att inte ha det där.
Mm.
Att inte tvingas till den där disciplinen blir helt surrealistiskt för mig.
Hur handskas du med det då?
Men jag försöker att ta större ansvar för min egen disciplin. Liksom.
Mm.
Men jag tycker det är svårt.
Mm.
Det blir lätt att... Alltså, om inte jag har en tid att passa så är det ganska svårt för mig att jobba.
Mm. Du tröstade mig en gång, kommer du ihåg det?
Mm.
Du kommer ihåg det?
Mm.
Jag tror att det är typ så här 10 år sedan ungefär.
Ja, det är det.
9-10 år sedan.
Mm.
Så av en händelse, jag var jäkligt ledsen. Jag hade råkat ut för en sak som verkligen slog undan benen på mig. Det var lite så här chockartat också, för jag hade inte sett det komma. Så jag var så här skitledsen.
Mm.
Och jag sitter utanför Meter och har haft ett möte där. Och jag blir kvar i bilen och sitter och gråter. Och så kommer du och går och du ser att jag är ledsen.
Mm.
Och du hoppar in i bilen och vi känner ju knappt varann. Hade vi setts innan det någon gång? Eller?
Jag har bara hälsat någon gång, tror jag. Ja. Så, hej, hej. Ja.
Och så har vi världens finaste samtal. Och det förändrade ju allt för mig med vem du är. För att, och det är det jag tycker man också känner i boken. Att det finns en sån omtänksam och snäll kille som ibland är lite vilsen.
Jaha. Nej, jag,
men jag minns det. Jag är glad att du också minns det.
Mm, ja, jag kommer aldrig glömma. Det, det var sorgligt och vackert och märkligt. Alltså, det var ett jättemärkligt möte.
Det var ett märkligt möte. Och du kände säkert igen dig i mig, för att det är ju det där också, att man kan ju känna igen sig i varandra väldigt mycket. Jag kan ju känna igen mig jättemycket i din bok.
Mm.
Men inget är ju svart eller vitt.
Nej. Och sen det där också att få hjärtat krossat när man liksom står i rampljuset också.
Ja.
Kan vara så jävla ensamt.
Ja.
På något sätt. För att man måste liksom hålla upp garden åt alla håll.
Mm.
Och så blir det där man får sätta sig i bilen och lipa.
Mm.
Och sen så på med rustningen igen på något sätt.
Mm.
Och det tror jag, det kan man bara förstå om man har varit i det själv.
Mm. Ja, det har ju du varit i. Och du skriver ju om det på flera ställen. Hur du känner dig jagad och sådär.
Mm.
Och, men just den här ensamheten. Det slog mig när jag tittade på den här serien The Crown.
Mm.
Just Lady Diana där. Hur de har gestaltat det så bra tycker jag. Jag tyckte det var så skönt att de hade... tagit fram det så tydligt och starkt, hur ensam hon var när hon sitter i det här enorma slottet och alla utanför tänker att wow, nu bor hon i slottet, alla hennes drömmar är uppfyllda och ändå sitter hon där och mår så jävla dåligt.
Ja, det är en enormt tragisk öde liksom.
Mm, mm.
En jättebra bild alltså för det vi pratar om också. Mm. Så extremt ensamt verkligen.
Och du gillar ju inte det där ensamma. Det har jag ju förstått att du skriver någonstans att du skyggar för människor. Jag vet inte om du skriver att du hatar människor. Men att du verkligen vill vara själv men samtidigt inte tycker om att vara ensam. Mm. Så det blir ju ganska tufft att försöka hantera det på något vis. Men ja. Hur ensam är du, tycker du?
Jag tycker att jag börjar bli bättre på kanske inte vara ensam men att vara själv.
Mm.
Jag får inte samma panik längre som jag har fått. Och jag har inte heller riktigt fattat att jag har fått den där paniken.
Mm.
Jag har bara rusat runt ganska blint liksom. Och nu förstår jag att jag har väl sprungit från min egen ensamhet. Eller alltså att vara själv. Att jag har sprungit från mig själv helt enkelt. Mm. Även om det kanske är en klyscha.
Mm.
Men jag har inte riktigt tänkt på det. Jag har mer tänkt att jag söker nya äventyr.
Mm.
Att jag har varit intresserad av saker. Att jag har varit intresserad av människor. Och att jag måste hinna möta så mycket som möjligt innan det är över här. Ungefär.
Mm.
Men nu börjar jag med att inse att det att jag liksom har sprungit från någonting som jag är rädd för. Och det är nog att möta mig själv. Apropå disciplin till exempel. Varför har jag så lätt att vara disciplinerad om någon annan säger att du ska vara där 7:30?
Mm.
Men om jag själv bestämmer för att gå upp och skriva 7:30, det är inte en chans. Alltså, det är bara att glömma.
Men det är ju något som någon mognad som kommer med åldern och livserfarenhet.
Mm.
Typ också.
Tror du det?
Jag tänker det. Jag tänker på något citat som jag har använt i några av mina böcker. Hjalmar Söderberg sa det, att det är skönt att bli gammal. Att vara ung var för jävligt.
Mm.
och det ligger någonting i det, för att det händer. Jag har ju också varit en sökare. Jag har ju inte kanske levt lika så där tufft och hårt som du.
Det beror på vad man menar med tufft och hårt.
Jo, men jag har inte festat lika mycket.
Nej, men man kan väl vara självdestruktiv på andra sätt.
Ja, precis. Det är det jag menar. Jag har liksom gjort det på ett annat sätt.
Ja, visst.
Så därför kan jag känna igen mig så mycket i det. Jag kan känna igen massor i liksom den du är. Och det är det som också värmer hjärtat någonstans. Att, men jag har med åldern och med livserfarenhet så har det blivit lugnare inombords. Och jag har blivit tryggare och säkrare i mig själv. Jag vet vad jag vill och jag sätter gränser och så.
Mm.
Men jag känner ju att jag har ju haft någonting inom mig som jag undrar om du har haft. Har du känt liksom, jag har ju en tro och jag har ett annat. Jag blir inte så rastlös som jag upplever att du kan bli.
Nej, jag har tänkt mycket på tro det här året faktiskt.
Mm, vad har du tänkt då?
Nej, men jag har haft någon sån här barnslig tanke att jag bara ska hitta på en tro.
Så. Ja, men kör!
Nej, och sen har jag en nära vän då som har liksom efter ett helt liv av kriminalitet och droger och sådär hittat Gud och blivit tokfrälst. Alltså, nu är det bara Gud då. Och ett tag så tänkte jag att jag skulle haka på honom och kanske göra samma sak sådär. Men jag är nyfiken på tro. Kan inte du berätta vad det är för dig? Liksom?
Jag är ju lite mer, jag har ju skapat en egen. Det är klart jag har läst Nya Testamentet. Jag har ju skrivit en bok om en av lärjungarna. Så att jag är väldigt fascinerad av religioner generellt. För jag tycker att det är spännande.
Mm.
Men sen har jag liksom skapat min egen väg. För att jag vill vara öppen för. Så för mig handlar det väl mer om att det är kärlek och en energi och sådana där saker. Men pappa och jag brukar prata om det här att vi ibland inte förstår hur människor som inte har den här inre lugnet som en tro kan innebära när de mår dåligt. För att det är också något som bär en. Det är något man kan söka tröst i.
Mm.
Sen tror jag att varje människas tro är rätt individuell. Och det tycker jag är vackert. Att man får liksom skapa sitt egna rum.
Mm.
Men det du pratar om din vän där som är nyfrälst och sådär. Det är också ganska vanligt när man precis har hittat någonting. Det kan ju vara träning eller vad som helst. Man precis har börjat med något så är man så taggad på det. Så då vill man att hela världen ska fatta hur häftigt det här är.
Ja, just.
Men jag tror, och så ser sökande ut. Mm. Det är liksom, man hittar ju så småningom fram till det som passar en. Och varje människas sökande är ju unikt på det viset. Så jag tänker att du kanske kan hitta din tro. Mm. Men för det som slår mig när du skriver att om kvinnorna i den här boken, väldigt häftig, passionerad kärlek också.
Mm.
Det är ju inte bara det här sorgliga och hemska, utan det finns ju också någonting vackert i alla de här mötena, både för dem och för dig.
Mm.
Men det är det här som du skriver om, att de ska rädda dig och så.
Mm.
Lever du kvar i den föreställningen att det ska finnas någon där ute som kan rädda dig?
Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt att jag har blivit av med det nu till slut. Men det har jag verkligen, den smitvägen, för det är ju en smitväg i psyket på något sätt, att man tror att det är så här, ja men jag är man så jag saknar automatiskt den här pusselbiten, det ska en kvinna ge mig, alltså sådär.
Mm.
Så har jag tänkt på något sätt, bara gjort det enkelt för mig själv.
Mm.
Men nu vet jag att det är, alltså jag har till slut förstått, tror jag, i mig liksom på djupet, att det går inte att, det funkar inte så helt enkelt. Så att,
men så tror jag att kvinnor tänker också. Det här att det är någon som ska rädda dem. Liksom, eller fylla ett tomrum.
Mm.
Jag tror ganska många människor faktiskt tänker så här. Att man ska hitta den där som ska fylla det här tomrummet.
Mm.
Vilket är ganska förödande faktiskt.
Ja, det finns ingen relation som klarar av det.
Nej, för att man måste, det där tomrummet måste man ju liksom fylla själv. Ett annat citat som jag brukar använda mig av, det är att du, om du lägger din lycka i händerna på någon annan så lägger du också din olycka där.
Mm.
Det är samma sak liksom. För att då om du förlitar dig på att den här personen ska göra mig lycklig och fylla mig, så den dagen den personen försvinner så rasar ju allt.
Uh-huh.
Och det kanske gör ändå för att man blir ledsen.
Mm.
Men om man då har skapat sig lite verktyg och sådär, så är det ju lite lättare kanske att komma tillbaka och hitta balansen.
Jag tyckte det var en sån fin grej som du citerade när du pratade med Malin Berghagen.
Ja.
Om att välja en människa som man inte känner överhuvudtaget och leva resten av sitt liv med den. Ja. Skulle du göra det?
Ja.
Nej, aldrig i livet. Jo, men det är det du gör.
Ja.
Liksom.
Ja, det var Deepak Chopra.
Mm.
Jag intervjuade honom långt innan Sverige kändes redo för den typen av program.
Mm.
Men, och då så sa han just det där. Och jag tyckte att det var så häftigt. Och då när jag ställde frågan så insåg jag att ja, men jag känner ju inte heller mig själv.
Nej.
Men det var ju därför jag började den där inre resan för typ 20 år sedan. För att jag kände att jag måste hitta mig själv. Jag måste hitta kärleken till mig själv.
Mm.
Jag måste ju älska den här personen av hela mitt hjärta. Om jag ska stå ut med de där ensamma timmarna.
Mm.
Men när jag läser din fantastiska bok så känns det som att du hatar dig själv. Jag blir så ledsen.
Nej, men vet du vad jag ibland, tror?
Jag tror att det står på två ställen faktiskt. Jag ska hitta den där. Mitt självförakt växer för varje natt. Jag känner mig ensam, lämnad, förbrukad. Min sons hårda ord ekar i min tomma själ. Varför vågar jag inte vara med mig själv?
Mm, vad fint du läser.
Ja, men vad fint du skriver. Men det känns som att du... Jag vill bara att du ska älska dig själv, Ola.
Vad härligt, tack för det, Agneta. Men vet du vad jag tror? Jag tror att jag också har hållit på och försökt lära känna mig själv.
Mm.
Hitta mig själv, som man kan säga. Lite klyschigt då.
Mm.
Och det tror jag har använt skådespeleri till det till exempel. Men det har mer varit att bryta upp liksom för att... Alltså få bort grejer som jag har upplevt som har lagts på mig.
Mm.
Från barndom och uppväxt och sådär.
Mm.
Och det har jag hållit på med nu i 20 år, eller kanske mer, 25, 30 nästan.
Mm.
Att bara liksom slå sönder saker som jag upplever som fängelse eller tvångströjor på något sätt. Mm. Och det är, för mig tror jag att det har varit nödvändigt.
Mm.
För att kanske nu då försöka vårda det som finns där under ändå.
Mm.
Men jag tror inte att jag hade kunnat göra som om jag bara hade försökt att så här, ta hand om mig själv från början på något sätt, så tror jag inte att det hade funnits något att, jag hade inte vetat vad jag skulle ta hand om.
Nej.
Men
i min värld så finns det ju en mening med allt.
Mm.
Och så som du också har levt ditt liv, jag ser ju inte bara att det skulle vara negativt. För att du samlar ju också på dig en massa livserfarenheter som gör att du sen kan kanske dela med dig av saker till andra och hjälpa andra.
Mm.
Så att allting... Tittar du tillbaka och ångrar en massa saker?
Ja, det gör jag faktiskt.
Ja, du gör det.
Mm. Mm.
Det är jobbigt,
ja,
eller
det
hur?
Ja, det är det. Det är, alltså jag tittar tillbaka och... För i stunden, alla människor som jag har svikit och sprungit ifrån och sådär. Mm. I stunden har inte jag liksom tänkt på deras smärta så mycket. Jag har mest tänkt på att jag måste bort eller loss eller dit eller hit.
Mm.
Och sen när man tänker tillbaka så inser jag, men vänta, hur kände de? Liksom?
Hur försöker du reparera det då?
Alltså det beror lite på vad det är för relationer. Om det är nära relationer så försöker jag först och främst få dem att inse att jag fattar att jag gjorde fel.
Mm.
Och sen så försöker jag få deras förlåtelse. Men det är svårt ju också. Det är svårt att få förlåtelse utan att det blir självömkande på något sätt. Mm. Det är svårt att be om förlåtelse utan att det blir självömkande. Och det har jag tyckt hela mitt liv liksom, när man har varit alltså, relationer nära en som har haft missbruk eller sådär, så ska de bli nyktra och så vidare. Och sen hela den här liksom, förlåtelseprocessen så har det bara... Eller jag upplevde som barn i alla fall att det...
Mm.
Men vad fan, sluta gnäll. Alltså, ja, har du inte gjort tillräckligt med skada? Nu ska du komma hit och lipa också. Alltså, förstår du vad jag
menar?
Ja. Sådär. Och det kan jag vara rädd för att hamna i själv.
Ja. Men har du förlåtit dig själv då?
Om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte det. Men jag jobbar...
Tänker du att det är viktigt?
Jag har aldrig tänkt det förut egentligen. Men nu tror jag faktiskt det.
Ja, för jag tänker att det är viktigt.
Mm.
För att om du nu inte kan förlåta dig själv, så blir ju det hela tiden att du straffar dig själv.
Mm.
För saker som du inte kan förändra.
Ja, visst.
För du kommer ju aldrig kunna förändra det förflutna. Du kan ju förändra härifrån, här och nu kan du förändra ditt liv. Och göra så gott du kan framåt.
Mm.
Efter bästa förmåga. För att alla jobbar ju alltid efter bästa förmåga. Jag tror inte att någon går runt och medvetet liksom, hur jäkla ska jag skada? Det är en väldigt, väldigt liten klick. Mm. I sådana fall.
Mm.
Men så att jag tänker att alla gör sitt bästa.
Mm.
Utifrån sin medvetande nivå för stunden. Men jag tror att det är viktigt att förlåta sig själv. För att kunna komma vidare.
Ja. Ja, men det tror jag också. Det är ju hopplöst att försöka ge sina barn någonting som man inte själv bottnar i, till exempel. Alltså,
För annars känns det som att du kommer fortsätta att straffa dig själv.
Ja, jo visst. Och sen så är det, jag tänkte också på det när jag lyssnade på dig och Malin. Så för ni är så oerhört kloka. Och det här, jag menar, säger inte det här. Det är verkligen härligt att lyssna på två människor som har gjort jobbet på något sätt. Men så känner jag ändå så här, men hur är det att vara dem? Alltså, hur är det att vara så här bra människa? Förstår du vad jag menar?
Men det måste också... Ja, nej, men nu ska du inte... Du är en bra människa, Ola. Det är det som är grejen. Du är en bra människa också.
Mm.
Men du håller på att hitta liksom din väg fram, tänker jag. Men du ska ju inte tro att jag går inte runt som någon sorts Moder Teresa och är helig liksom. Utan jag har ju mina dagar också. Ja. När jag är liksom ledsen eller arg. Men jag har hållit på ganska länge så att jag har ju verktyg så att jag kan liksom komma på banan igen. Men jag är en ganska vanlig människa. Ja. Och jag har ju liksom, efter ett tag så blir det ju en livsstil.
Ja.
Det blir en livsstil att man, ju mer du älskar dig själv och tycker om dig själv, ju mer vill du ta hand om allt som är du. Du vill liksom må bra djupt här inne. Du vill lära dig förlåta dig själv. Jag har ju jobbat jättemycket med att förlåta saker som jag har gjort. Jag har ju också gjort saker som jag har känt att varför gjorde jag så? Varför gjorde jag honom så ledsen?
Mm.
Och har mått så dåligt över mycket. Mm. Men, så att jag har ju fått jobba mycket med att förlåta mig själv.
Mm.
Jag har liksom hittat min väg, men det är ju, jag håller på i mer än 20 år. Så att du får inte tro att jag är någon helig ko liksom.
Nej, det är inte det jag menar. Det är bara att det känns som ibland att ni har svaren på något sätt. Och då undrar jag så här, men inte livet slut då?
Alltså... Nej, men man blir ju aldrig fullärd. Och jag har inte alla svar.
Nej.
Jag har verkligen inte alla svar.
Det var skönt att höra. För det var det.
Men jag söker ju svar hela tiden. För att jag är ju också en Jag har ju också, precis som du, haft ett, något sorts flyktbeteende. Jag har haft ett, jag har ju älskat friheten. Du skriver att vingarna är ditt enda vapen, liksom. I någon mening, minns jag. Och jag har ju också haft det här behovet av att liksom inte sitta fast. Jag har aldrig varit fast anställd i hela mitt liv.
Nej.
Jag har liksom haft ett antal förhållanden.
Mm.
Jag har hela tiden varit det här, den här rastlösa sökande. Men, och jag älskar äventyr. Om någon frågar mig, vill du korsa Atlanten? Vill du göra det här? Då säger jag ja innan jag ens hinner tänka efter vad det kan innebära. Så att, det finns ju i mig också.
Gjorde du det förresten? Var du med i det där?
Ja, första, åka båt? Första säsongen.
Hur var det?
Det var utmanande, men det var kul. Jag hade ju seglat lite innan, så att jag visste att jag inte blev sjösjuk. Och jag visste liksom att jag... Och jag gillar när det är tufft, när det är hårt. Jag gillar när jag liksom får stå och styra en båt mitt ute på havet. Och det regnar. Jag föredrog stormen framför stiltjen.
Mm.
Och bara känna hur regnet piskade i ansiktet.
Mm.
Och det var liksom helt svart. Jag stod en natt. Och så hade vi gått igenom så här, händer det något att någon faller över bord, då skulle man trycka på någon knapp som angav position.
Mm.
Och så skulle man stå och peka och så skulle man dra in en sån här flotte som skulle åka ut.
Mm.
Och jag står och de andra är framme i fören och håller på med något segel som har liksom lossnat och det är liksom stökigt på båten.
Mm.
Och jag tänker liksom, okej, okay, om någon faller av nu, då ska jag göra de här sakerna. Hur ska jag kunna göra det själv?
Mm.
Och det var ju läskigt på något vis, men samtidigt så kände jag mig, jag tror att när man hamnar i sådana där situationer så blir man så oerhört fokuserad.
Mm.
För livet blir så levande.
Mm.
Och någonstans så känner jag det när jag läser din bok, att du, det är det där också som du tycker är häftigt.
Jag tror det också.
När livet blir så där levande.
Mm. Det blir som en drog faktiskt.
Ja.
Och den får man hålla koll på, för den är jävligt beroendeframkallande.
Mm.
Så man får vara försiktig med de där stormarna också. Annars så står du bara där ute i stormen hela livet. Och, så, och går på den adrenalinkicken konstant. Och det tror inte jag att man pallar ett helt liv. Alltså.
Nej, det gör man inte.
Nej.
Men jag tror också att livet har sina olika faser.
Mm.
Så att jag tror att du också kommer att, du kommer inte att leva så hela ditt liv. Du kommer att hitta andra sätt. Det kanske blir en kick för dig och söka inåt och ta reda på vem är jag? Vem är jag? Vad är liksom syftet med att jag är här i det här livet? Och vad vill jag med resten av mitt liv? Det kanske kommer en sån fas, för du har ju testat så mycket annat. Så att du kanske drivs till att testa något. Jag vet inte.
Jo, men jag känner att det är det som är på gång. Och apropå det där att inte någonsin haft ett fast jobb till exempel.
Mm.
Det här året har ju också, i alla fall för mig, ifrågasatt alla de där. Eller omkullkastat alla mina gamla... löjliga, jag har ju bara, alltså jag har garvat åt de som tackar ja till fasta kontrakt på Dramaten eller Stadsteatern. Oh. Så, vilka töntar.
Oh.
Alltså, gå in i maskinen och vara slav, hahaha, liksom.
Oh.
Och nu då, det här året, så går de och hämtar sina löncheckar och där sitter jag och är punk, liksom.
Oh.
Och då får man ju också liksom garva lite åt sig själv, att det är lätt att vara kaxig så länge man har miljonkontrakt som rullar in.
Oh.
När det inte är det så blir man lite mer ödmjuk liksom.
Oh.
Så det här året har också varit, tror jag, rätt, alltså för sådana som mig i alla fall, lite nyttigt att få lära sig en läxa.
Mm.
Att det där privilegiet som det är att hela tiden pengarna rullar in och man kan resa och jobba utomlands och hit och dit, det är ju ganska skört alltså.
Mm. Ja, så att det har nog säkert varit nyttigt.
Mm.
Men du har varit och jobbat i Norge, eller hur?
Mm.
Mm.
Ja, det...
Så lite pengar har kommit in.
Ja, de pengarna kommer i mars.
Ja. Ja, nej, men du, vad händer med den här filmen som du skulle göra i Kambodja? Är den framflyttad, eller?
Ja.
Det... Kommer den att bli av, tror du?
De säger ju fortfarande det. Först flyttar de fram den nu då, till januari 21.
Mm.
Men det är ju framflyttat igen till januari 22 nu.
Ja. Det bästa manus du har läst.
Ja, och den bästa rollen tror jag som jag någonsin har fått chansen att spela. Mm. Och det värsta med filmbranschen är att när man inte kommer igång på utsatt tid, då går ju finansieringen tillbaka.
Ja,
så då ska det finansieras upp igen. Och det är ju ingenting som säger att det... Alltså det är inte självklart att det sker. Men jag hoppas.
Vilket språk är den på?
Franska.
Aha. Är du flytande?
Ja, numera är jag det.
Wow. Mm. Har du kvar den? Har du kvar? Sålde du i Frankrike den bostaden? Eller är den kvar?
Den finns kvar, men ja. Jag har inte tillgång till den nu. Då. Men,
nej.
Men jag har inte släppt den helt. Så att jag hoppas att
du verkar så lycklig där.
Ja, men det är jag faktiskt. Alltså, så fort jag kommer till den där stan så får jag en helt annan... Det är svårt att förklara och det kanske är svårt att tro på. Men jag får en helt annan världsbild. Liksom. Jag blir... Mm. Jag kan liksom säga, oh, wow, vad vackert. Och vilka vackra människor. Och så där. Utan att jag blir possessiv. Alltså utan att jag måste ha det. Så jag kan vara... Alltså jag blir en annan människa. En bättre människa.
Tycker jag. Mm.
Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Men det är nog delvis också att jag får vara i fred på ett annat sätt.
Ja.
Stockholm är så... Det är så litet och så många som faktiskt vill illa. Liksom.
Ja.
Och det slipper jag där.
Och så många som vill ha det också. Jag, bara det när jag skulle... Jag har bara nämnt för några sådär. Framförallt kvinnor. Jag ska träffa Ola Rapace. Åh, Ola Rapace.
Ja, men det är många som vill ha tills man dissar dem, va?
Tills man dissar dem?
Ja, och då...
Det blir griniga.
Ja, så... En försmådd kvinna kan ju vara farligaste på planeten. Ja. Alltså det kan vara dödligt.
Oj.
Ja. Och det... De flesta kanske råkar ut för det någon eller ett par gånger i livet.
Mm.
Men om du är offentlig och liksom har lite det där, den där stämpeln på något sätt.
Mm.
Då kan det drabba på 10 sekunder och på helt sjuka sätt och sjuka proportioner. Och det, förut har jag liksom skrattat åt det där och tänkt att men folk är galna.
Mm.
Men nu börjar jag på riktigt bli rädd alltså för vad såna där ytliga möten kan ställa till med. För det kan gå hur långt som helst. Speciellt alltså på sociala medier så kan jag också...
Pratar vi kaninkokerska nu?
Ja, kaninkokerskor på olika sätt. Då.
Ja.
Alltså,
kan man säga det fortfarande, kaninkokerska?
Jag tror det.
Vissa har ju inte sett ens den filmen. Nej. Fast de som lyssnar på den här kanske har gjort det.
Ja. Undrar hur den filmen skulle tas emot idag.
Med en axelryckning? Nej, jag vet, nej, den är fortfarande jäkligt läskig faktiskt.
Den är jäkligt läskig, men den skulle nog kännas... Alltså det snacka om att utmåla kvinnan som ett monster. Liksom.
Ja.
Båda kvinnorna egentligen.
Fantastisk skådis hon är.
Ja, Glenn Close, ja.
Hon är med i någon film nu på Netflix där hon...
Mm.
Hon är, det, är inte, det är hennes fulaste roll, tror jag.
Ja,
jag kommer inte ihåg vad den heter.
Det är Hillbilly någonting.
Ja, jag måste se den. För bara trailern...
Har du inte sett
den? Nej, jag håller på att spara den för jag vill verkligen se den i lugn och ro. Och för att jag älskar att se bra skådespeleri. Jag drömde ju också om att bli skådis. Mm. Det gör jag fortfarande. Det kommer jag nog alltid att göra.
Men har du inte spelat? Du har väl gjort någonting?
Nej, små inte. Grejer och mycket egenskap av mig själv.
Ja.
Men jag har ju provfilmat en del, också för Bond, precis som du.
Ja,
ja. Ja, jag var faktiskt över och...
Samma
Tomorrow, nej, Tomorrow Never Dies.
Aha.
Och då var jag den enda från Sverige. Jag tror han hette Olle eller Ola, någonting, han som hade den här castingbyrån. Det här är ju så länge sedan som jag glömt. Det var ju innan Maja föddes, 97.
Mm.
Och då så var jag över och det var ju Pierce Brosnan som var där i Tomorrow Never Dies. Jag hade fått på fax, hade jag fått manuset.
Ja.
Och jag gick hemma i en Lars Wallin-klänning och Majas pappa Niklas hade smoking och var Bond liksom. Så kom jag över och så fick jag läsa dem mot han som också är med i filmen. En lång, lång mörkhyad, vacker man som jag har sett i Helen Mirren-deckare och han är med också i Tomorrow Never Dies.
Mm.
Så att jag kände igen honom direkt. Och jag var ju så... Jag var ju ganska orutinerad, så jag hade ju läst in. Jag hade verkligen bestämt mig för hur jag skulle tolka det här. Så att, och så läste jag mot honom, det gick bra. Han sa att han tyckte att jag hade en bra blick, kommer jag ihåg.
Det har du också.
Ja, och sen fick jag sitta i logen och gå igenom manuset med någon kvinna. Och då ville hon att jag skulle tolka om det lite grann. Mm. Och där faller ju jag på min orutin. Jag kunde liksom inte släppa...
Du höll i sargen fortfarande.
Ja. Men ingen av, vi var 5 stycken, jag var den enda från Sverige, så var någon amerikanska, italienska, men det var ingen som fick den utan det var hon i Lewis och Clark. Och sen fick jag frågan om jag ville testa för professor Bergström, någon dansk kvinnlig professor som typ skulle ligga i en säng med Bond i någon negligé. Och då så sa jag nej till den, ja. För jag tänkte att det kommer nog inte Niklas att tycka så kul.
Nej, men
och jag ville ju ha en roll, jag ville ju inte bara ligga som i någon säng.
Men
så att det har jag ju gjort, det har jag gemensamt med dig. Men du fick ju faktiskt rollen till skillnad.
Ja, men jag tror det var bra för dig att du inte fick den där rollen. Alltså jag tänker på hon som var liksom Bondbruden då, mm. i den filmen som jag var med i.
Mm.
Jag har aldrig sett henne i någonting. Alltså,
efter det nu.
Och hon var ju, alltså, med all respekt så var hon ju inte världens bästa skådespelerska.
Mm.
Och hon var ju otroligt vacker såklart.
Mm.
Men jag tror att man är rätt förbrukad efter en sån sak som hon gjorde.
Ja, det kanske tyvärr. Är så. Om man inte har etablerat sig innan.
Ja, ja, visst. Ja,
det är en annan sak.
Ja, nej, men vad spännande. Bra historia.
Mm. Du, jag tycker att du är poetisk. Här är en annan sån här som jag bara tycker är så jäkla bra mening. Det du pratar om din pappa här. Som barn upplevde jag det som ett fängelse. Min far som en plit som låste in mig med sina uppgivna suckar. Jag ville att han skulle vara lycklig. Just det här som låste in mig med sina uppgivna suckar. Det är så vackert.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, men när du skriver en sån där sak, hur känner du efteråt? Känner du att du har fått till det eller?
Nej, absolut inte. Men sen så skickade jag in varje vecka till mitt förlag det jag hade skrivit.
Mm.
Och då fick jag tillbaka sådär. Att jag vet att min förläggare till exempel just det där meningen du tog upp nu.
Mm.
Det var en sån här, hon ringde upp och sa, men gud.
Ja, ja bara, men det är poesi.
Ja.
Man får ju en hel bild. Man får ju en hel bild av det här. Man ser ju det här hemmet, man ser den här pappan. Man hör de här suckarna och man känner den här känslan som du som barn får på något vis.
Mm. Ja, och vet du vad? Jag tror för min pappa läste den här boken.
Mm.
Och han ringde upp. Då sa han, jag har inte läst färdigt men jag förstår dig redan mer efter 50 sidor av din bok än vad jag har förstått under hela ditt liv.
Wow.
Ja. Och det var ju märkligt. Alltså.
Hur är er relation idag?
Den är, vi ses väldigt sällan och vi har alltid haft sådär svårt att prata i telefon och han har aldrig kommit ihåg min födelsedag och sådana där saker. Alltså, så, men däremot så känns det faktiskt, sista gången vi pratade så känns det som att det är närmare än någonsin.
Mm.
Trots att, ja, jag vet inte hur många gånger vi hinner ses innan han är klar med livet men men det är ändå, ja, det är faktiskt, det betyder mer för mig än vad jag trodde. Att jag fick någon sån här kontakt med honom via den där boken.
Ja, det förstår jag.
Mm.
Det är fantastiskt. Mm. Vem tycker du att du är mest lik?
Morsan, ja. Definitivt. Men jag har inte vuxit upp med henne.
Nej.
Och det är så märkligt också. Att alltså, jag träffar henne på en sekund så känner jag, förstår jag hennes minspel, jag förstår hennes energi, jag förstår vad hon menar, jag förstår vad som irriterar henne, vad hon älskar. Alltså, helt intuitivt fattar jag det. Men jag har aldrig förstått farsan överhuvudtaget. Fast jag har vuxit upp med honom.
Mm.
Och det där är sorgligt, men ganska intressant också. Hur det kan vara så där att vissa människor förstår man intuitivt. och hur viktigt, jag tror att det kan vara ganska viktigt att få ha någon sån i sin omgivning när man växer upp.
Mm.
Någon som man förstår.
Men din farfar känns det som du hade en nära relation till. Var han inte alls som din pappa då, eller?
Nej, verkligen. Så.
Nej.
Och min farfar hade nog inte lyckats vara så himla bra pappa till min pappa.
Nej.
Men han var världens bästa farfar. Alltså.
Ja, han fick en andra chans att göra om och göra bättre.
Ja, ja verkligen.
Hm. Vad tror du händer när man dör då?
Oj.
Har du känt din farfar?
Det här är ju sjukt alltså, för att jag är inte normalt någon, alltså jag är ganska skeptisk till andar och spöken och sådär.
Mm.
Men det som jag tyckte var så sorgligt när jag fick barn första gången, det var att min farfar dog precis innan min dotter föddes. Han dog precis innan jag blev skådespelare också. Allt det där som jag liksom ville visa honom, att kolla farfar, det funkar.
Mm.
Det fick han liksom inte se. Och det där nämnde jag aldrig överhuvudtaget för min dotter eller så. Och hon var så otroligt liten när hon hade precis börjat prata.
Mm.
När hon satt inne i sin spjälsäng. Hon hade fortfarande spjälsäng liksom. Och kunde säga lampa, mamma, pappa typ.
Mm.
Och sitter och pekar på vägen och säger Olle. Och jag bara, men... Alltså, prata Olle så här typ. Och jag, men vad händer? Då tänkte jag, men jag måste drömma. Då sitter tjejen liksom och snackar med Olle.
Som min
farfar hette. Och jag känner ingen annan Olle. Jag hade aldrig nämnt någon Olle för henne.
Och hon pekar bara rakt ut.
Ja, och satt där bla 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 och höll på. Och sa Olle. Och det där, sen har jag pratat med min dotter. När hon har blivit äldre. Och min dotter är mycket mer som ni. Så där med.
Men som ni, då menar du mig och Malin?
Ja, eller? Ja. Era andemaffia. Och hon säger ju fortfarande på fullt allvar att hon hade någon kontakt med honom. Och pratade med honom.
Wow.
Mm.
Så då har han upplevt allt det. Han har upplevt ditt barn, dina barn, scenskolan. Mm. Han kanske har varit med.
Ja, jo. Samtidigt som jag tycker att det där låter ju helt koko.
Ja, det låter ju koko för att vi kan inte, det är inte vetenskapligt bevisat. Och man kan liksom inte, det är så främmande för oss.
Mm.
Och allt som är främmande för oss, det är lite konstigt.
Mm.
Tills det händer något som får en att omvärdera saker, antar jag.
Men jag har varit med om några sådana andra situationer i mitt liv där jag känt att det här går ju inte. Det går liksom inte att förklara med det som jag går omkring och tror är verkligheten. Utan det finns ju något mer liksom. Det har jag upplevt några gånger.
Ja, som den där gången i Paris när du sitter på gatan med den här snubben från Senegal.
Mm.
Då upplever du ju någonting. Mm. Det är så fint. Och där är det också så här att du reflekterar så oerhört fint tycker jag över honom. Det händer ju någonting där. Ska jag läsa lite där eller?
Du läser så fint så kör.
Somna inte. Jag har aldrig trott på en gud. Men nu känns det som om någon bryter upp mitt bröstben med en kofot och fyller mitt hjärta med mod. Tro. Det är någonting som släpper djupt inom mig. En kramp, en skräck. Ett missförstånd. Jag kan andas hela vägen ner i hålet av hat och sorg. Släppa taget om mitt eget självförakt. Äntligen sluta fly. Och sen några rader längre ner så han är från Senegal. Och ångrar ingenting. Jag ångrar allt. Men här i regnet har jag hittat en tro på att det inte är för sent. Att livet kanske finns kvar någonstans. Även för mig. Ja, jag tycker att hela den här sidan är så vacker. Och hur du också kommer till insikt med att du känner dig bortskämd och privilegierad. Utan rätt att sitta i regnet och gråta.
Ja.
Älskar den här sidan. Berätta lite om den här scenen. För det känns ändå som att det händer någonting här.
Ja, men apropå att våga vara med mig själv. Så hade jag ju för en gång skulle varit själv i Paris då.
Mm.
och sprungit runt och försökt liksom hitta ytliga relationer att släcka törsten med på något sätt. Mm. Men det hade inte riktigt funkat. Alltså jag var antagligen för desperat på något sätt. Så jag tror inte att jag var så jävla attraktiv. Så jag liksom, det gick inte så bra att hitta de där relationerna. Så jag var mycket själv i min lägenhet där och snurrade runt på stan själv liksom. Gick och letade efter något. Och det tror jag, mer än att jag mötte den här snubben på gatan då. Men alltså att jag faktiskt hade varit ett par veckor med mig själv där.
Mm.
Gjorde nog att när det här spöregnet kom. Alltså det är så härligt när det regnar i Paris. För det verkligen kan sådär filmregna.
Mm.
Och det är ofta så här ljummet regn som blir inte heller iskall. Och att sitta i det där regnet då efter de här veckorna av meditation kanske nästan. Alltså. Att jag hade nog lyckats gå in i mig själv lite grann. Så hittade jag någonting i det. Och sen så tror jag bara att det här var en lycklig slump att han kom och slog sig ner där. För att då blev det ju så tydligt på något sätt att kolla, jag har alla möjligheter. Jag kan bara gå upp i min lägenhet och beställa en flygbiljett till Stockholm.
Mm.
Han ska gå och hämta sin tjej och de ska försöka få tag på en kabbe heroin liksom.
Mm.
Och då kände jag sådär. Jag kom till någon insikt att nu får det vara färdiggnällt här. Och nu får jag försöka göra det jag behöver istället för att sitta här och tycka synd om mig själv.
Mm. Jag känner mig ganska säker på att du kommer hitta det som är din väg.
Mm. Ja visst. Och sen kanske man får acceptera också att vägen är lite krokig.
Ja, den kommer alltid vara krokig. Mm. Och man blir aldrig fullärd heller. För att det finns så mycket att lära sig hela tiden. Och ibland så snubblar man och man går fel och sådär. Men jag tror ändå att man kommer liksom tillbaka upp på den där vägen förr eller senare ändå. Och jag tänker att man inte ska vara så jäkla hård emot sig själv.
Mm.
Inte slå på sig själv. Och det är därför det här med förlåtelse är så viktigt.
Mm.
Att inte gå runt och liksom blicka tillbaka på det i ditt liv som du känner att du har gjort galet.
Nej,
och slå på dig själv, för då blir det ju väldigt svårt att försöka hitta framåt. Så att den är ju en av de viktiga nycklarna.
Mm.
Förlåta sig själv och sen att börja älska sig själv. Älskar du själv?
Nej, jag tror att det skulle vara lögn att säga det. Men
skulle du vilja?
Ja.
Mm.
Jag skulle vilja. Det skulle vara härligt att liksom göra det. Jag vet inte riktigt om det är möjligt. Förut har jag alltid bara fnyst åt det där.
Mm.
Jag gör inte det längre, för jag tror faktiskt att du har en poäng i att det är viktigt. Och jag vet inte varför jag har varit så arrogant mot den typen av frågor genom livet. Men jag har alltid sagt att nej, vad töntigt att älska sig själv.
Ja, men jag förstår det. För många reagerar så.
Ja.
Och många, om man frågar vissa så här old school, du vet, en generation över, så tycker de, då fnyser de kanske och tycker att det är, nej men usch, så egoistisk får man inte vara. Man ska inte älska sig själv. Det är väldigt egoistiskt.
Ja.
Fast det egentligen inte är det. För att om du har den där grundkärleken till dig själv, så blir du ju en bättre medmänniska.
Verkligen en bättre pappa. Och så.
Ja.
Och det jag tänker på min pappa också. Det du läste där om hans ångest och sorg och liksom självömkan på något sätt. Den bottnar ju såklart i att han inte älskar sig själv.
Mm.
Och det jag menar som barn, fast jag inte förstod det själv, det var nog, alltså jag skrev det här, jag ville att han ska vara lycklig.
Mm.
Men det kanske var att jag ville att han skulle älska sig själv.
Mm.
För att då skulle han också kunna älska mig på något sätt.
Ja, för du kände väl intuitivt på dig som barn att det blev ju en väldigt tung energi att gå runt i. Och du kanske inte förstod heller alltid riktigt vad det handlade om. Liksom.
Nej, det
men allt är ju energi.
Ja. Nej, men det blev ju en far. Alltså det, återigen, jag tänker på det du och Malin pratade om här.
Mm.
Att vi går, alltså att vi är så mycket som är farligt för oss, tror vi.
Mm.
Och när man är barn och bara känner att det här är farligt.
Mm.
Och inte kan placera det, inte kan liksom definiera faran. Mm. Så blir det bara, jag måste bort från allt det här. Så jag bara bestämde mig, jag ska aldrig bli som farsan, inte på något sätt. Mm. Så det är så här, gillade han en viss sorts mat, då gillade jag tvärtom. Mm. Alltså,
jag förstår det.
Ja. Mm. Så om han var rädd för det så skulle jag göra det. Liksom. Mm. Om han tyckte att den musiken var bra så hatade jag den musiken. Mm. Det var helt blindt, va? Mm. För att jag fattade inte vad jag var rädd för.
Mm.
Och det är sorgligt. Men apropå föräldraskap så tror jag också att jag hade varit en bättre pappa om jag hade haft en bättre relation med mig själv.
Ja, men jag tror att man har allting blir bättre om man får en bättre relation till sig själv.
Mm.
Och man kan ju också tänka det som att man älskar sin själ där inne. Och då är det ju, för det är ju något vackert djupt inom en, tänker jag. Och då behöver man ju inte låta kanske så självgod. Men att man ändå respekterar att man har en själ.
Men det är det jag menar. Jag har nog missförstått den där skillnaden mellan självgodhet och kärlek.
Ja.
Alltså, av bara dumhet så tror jag att jag har avfärdat all... Ja, men när folk har sagt att de älskar sig själva eller försöker. Så har jag avfärdat det som självgodhet. Det är okunskap.
Men jag tänker också, jag blickar tillbaka och försöker tänka hur det varit. För att jag har ju inte heller älskat mig själv. Jag har ju också varit väldigt så här destruktiv, vilsen och sökande efter bekräftelse. Att någon ska fylla mitt tomrum. Jag ser ju den lilla tjejen liksom.
Mm.
Som längtar efter att någon ska rädda henne och ta hand om henne. Och allting ska bli liksom lyckligt och glatt.
Mm.
Och så ser jag den här unga kvinnan som börjar söka inåt för att jag inte orkade må så dåligt inombords. Mm. Och på den resan så var ju det här, då visste jag att det var viktigt att älska sig själv.
Mm.
Men jag kunde inte greppa det. Det landade inte i mig. Idag så har jag någon sorts grundkärlek som sitter ganska djupt.
Mm.
Så att jag det är ju inte så att jag liksom... Det är inget jag ens tänker på. Utan det har liksom lossnat per automatik.
Mm.
Och det där tror jag är någonting som måste mogna fram.
Mm, men
så att det, då är det inte så flummigt egentligen. Utan det blir liksom, det är en utvecklingsfas allting på något vis. Det tar sin lilla tid också.
Mm. Men hur är det att vara så otroligt vacker? Och sen, alltså att vara, det kanske låter för folk som... inte förstår vad jag menar så låter det här kanske märkligt. Men det måste vara ganska skevt att vara en sån där vacker kvinna då. Och gå omkring och må dåligt inuti. För att visst är det så att människor utgår från att vackra kvinnor mår bra.
Ja, jag tänker ju... att, då tänker jag på Lady Diana.
Ja.
Alla utgick ju från att hon mådde bra. Ja, för att visst. Hon hade fått prinsen och kungariket och var vacker. Och hennes blick är ju så, den är ju så skör och vacker. Så man smälter ju liksom. Hon är ju som en dovhjort eller ett rådjur. Det är något väsen över henne. Och alla tror det. Och så mår hon, så är hon så vilsen. Hon är ju oerhört vilsen.
Mm.
För hon har ju inte hittat liksom vad som är hon. Vem är hon i allt det här? Hon är ju så ung. Så att det finns liksom inga garantier bara för att det ser ut på ett visst sätt eller förutsättningarna runt omkring är gynnsamma på ett visst sätt. Jag har ju träffat liksom barn i fattiga länder som springer runt och leker och skrattar. Fast de saknar så mycket som både materiellt men också kanske sjukvård och sanitet och alla såna här saker. Så det handlar ju någonstans om någonting annat. Lycka är ju någonting som man bara kan hitta inom sig.
Mm.
Att hitta sig själv och förstå att man liksom att det finns någonting större som man är en del av.
Men min fråga är egentligen så här, din skönhet som du har haft ända sedan du var ung såklart. Har den varit ibland en belastning?
Jag har ju inte... Det är ju inte så att jag har gått runt och tyckt liksom att... Jag har inte fattat kanske i sådana fall. Jag tycker jättemycket om mitt utseende idag. Jag tycker väldigt mycket om mig själv. Och allt som är jag.
Mm.
Men det är ju först sedan några år tillbaka som jag har landat i det. När jag var yngre, jag, som många andra tjejer, letade ju fel. Det var ju fokuset låg ju på felen.
Mm.
Mer än på liksom vad som var fint.
Mm.
Och så jag tror inte, jag har inte upplevt liksom mig själv som wow, jag är så vacker så jag kan göra vad jag vill och få vem jag vill. Och jag har ju liksom under den där ytan varit ganska vilsen.
Men det är den paradoxen jag undrar över. Den måste, alltså det måste vara lätt att bli självdestruktiv. Om man
men känner du att du, eftersom du frågar det här, är det här någonting som finns i dig? För du är ju en snygg kille. Tjejer tycker du är spännande och snygg.
Ja, jo, men det kanske jag lite grann kan identifiera mig med. Men det hade jag inte alls när jag växte upp.
Till exempel.
Men däremot så tänker jag på de snyggaste tjejerna i högstadiet och gymnasiet. De var ju, när man träffade dem 10 år senare så var det ju godnatt.
Mm.
Alltså i 9 fall av 10 i alla fall. Alltså det blev ju som att de fick ju helt fel saker från början. Alltså de fick inte alls det de behövde. De fick bara bekräftelse på sin skönhet. Och sen så var det, så var de liksom torsk på allt annat som egentligen de behövde kanske. Och när jag till exempel, när jag har, för Malin Berghagen känner jag lite grann.
Mm.
Och ofta när jag har snackat med henne eller liksom tittat på henne så har jag kunnat se att den där skönheten, den har ju bara gjort det illa. Liksom.
Ja, att man inte har blivit tagen på allvar.
På något sätt. Ja. Och liksom använd på något sätt av livet.
Mm. Kanske var, ja. Men jag tror både Malin och jag, det vi har gemensamt är att vi ganska tidigt hade den här inre världen som vi tyckte var så spännande.
Mm.
Och vi bad kvällsbön. Och, så att den där inre världen har ju alltid följt med mig. Och den har ju någonstans varit en räddning. Men det är klart att den kan ju ha legat i fatet. Men i fatet också mycket. När jag började skriva böcker och sådär. Att inte bli liksom accepterad och tagen på allvar. Att bli lite utanför. Jag har ju nästan i hela mitt liv haft den här känslan av utanförskap.
Mm.
Och idag kan jag hantera det på ett annat sätt. För att jag trivs så bra i mitt eget sällskap. Så att det gör mig inte så mycket om jag inte får vara i de där hippaste gängen. Liksom, och få vara med. Och det leder mig osökt in på att du också har haft den där känslan av utanförskap. Det har jag faktiskt läst i boken, eller hur?
Mm.
Ja.
Ja, jag har aldrig känt att jag har hittat något sammanhang där jag stämmer.
Mm.
Egentligen. Och det tror jag också är en sån här sak som, det är lättare nu när jag liksom accepterar det.
Mm.
Att det kanske inte är min grej att vara i klubben och sitta och fika på, alltså, med massa kompisar eller sådär. Alltså vi är väl olika också.
Ja.
Och det kan vara okej att vara lite ensam varg också.
Mm.
Alltså man vill ju såklart inte vara, känna sig ensam.
Nej.
Men det här desperata sökandet efter en större gemenskap.
Att bli godkänd i klubben liksom.
Ja, nu försöker jag acceptera att jag tror inte att det kommer hända mig.
Nej, jag tror att med acceptansen så föds ju en frihet när man inte börjar jaga efter det där. Mm. Och man bara accepterar att ja, men det är så här nu.
Mm.
Jag är inte den här som har ett jättestort umgänge och fixar en massa tjejmiddagar och liksom är perfekt och har koll på allt och sådär. Jag är som jag är liksom, och jag kan också tillföra något här på jorden utifrån den jag är.
Mm.
I vilka sammanhang känner du dig att du har tillhörighet då? Vilka sammanhang kan du känna dig bekväm?
Jag känner mig bekväm med mina barn.
Mm.
Helt bekväm. Och sen känner jag mig också bekväm med kvinnor som jag har älskat tidigare.
Mm.
Och som nu har blivit en vänskapsrelation på något sätt. För där finns det inte heller någonting att bevisa riktigt. Eller det finns ingenting att ljuga om, rättare sagt.
Mm.
Det är redan genomskådat. Och då känner jag mig bekväm. I nya sociala situationer så känns det nästan alltid som att jag måste bevisa något eller hitta på att jag är häftigare än vad jag är på något sätt.
Mm.
Och det försöker jag också acceptera. Alltså att det är nog en del av socialt liv. Det kommer inte gå. Alltså inte, jag är egentligen, tror jag, jävligt introvert. Alltså, mm. Om jag bara sätter mig och inte gör någonting, då blir det ingenting. Alltså, jag kan inte gå på en fest och bara slappna av. För då händer ingenting.
Nej. Men tänker du att det förväntas saker av dig då, om du går på en fest, att du måste prestera på något vis?
Eller? Ja, alltid. Och det försöker jag också acceptera. Okej, men jag kanske funkar så. Då kanske jag ska strunta och gå på den där festen om jag inte orkar det.
Mm.
Istället för att liksom, ta i för mycket eller dricka för mycket. Eller vad det nu kan vara man använder för att klara av situationen.
Mm. Vad längtar du efter då?
Jag längtar efter samma sak som jag längtar efter hela mitt liv. En familj, liksom en riktig familj. Så här, och det är löjligt. Så här, mamma, pappa, barn.
Mm.
Det är det jag alltid har längtat efter, så länge jag kan minnas.
Mm.
Och allt annat har varit sekundärt på något sätt. Allt annat jag har gjort har varit för att till slut uppnå den där drömmen. Som jag säkert aldrig kommer få just därför att jag vill det för mycket. Alltså, för det blir ju inte attraktivt när man är liksom desperat. I desperat behov av någonting, då känns det som att det är svårt att få det.
Jag tänker att familj symboliserar ju någonting då. Så att vad symboliserar familj för dig?
Nej, men för mig är ju det någon. Det är väl det är inte verklighetsförankrat. Det är någonting som jag, en bild som jag målade upp som barn för att jag kände mig ensam och lämnad antagligen. Och sen så är det det enda jag har liksom drömt om hela mitt liv. Och samtidigt varje gång jag har fått chansen att skapa det där så har jag ju förstört det.
Ja.
Men det är fortfarande samma dröm.
Ja, och då jag tänker att det kanske handlar om att du tänker att det ska ge dig någonting. Och så när det inte blir så blir du besviken och förstör det. Så att det kanske det är det här du måste hitta i dig själv helt enkelt.
Ja, men jag tror, vi pratade ju om det i början här. Att det går inte att, hitta den där pusselbiten utifrån. Liksom. Jag kan inte kräva av dig att du ska fylla mig med det. Bara för att vi har en tvättmaskin ihop. Liksom. Mm. Nej, men
ska du skriva mer böcker då? För att
jag håller på.
Du håller på?
Mm.
Jag sa det till dig i början innan vi började, så sa jag att men jag har läst så lite Ulf Lundell, men jag har läst hans de här dagböckerna. Och jag fick den känslan när jag läste. För att jag gillar dina, vissa författare man läser, det är ju sånt bildspråk som man blir ju grön av avund. Jag har ju också skrivit böcker. Och så det kan man också älska. Men sen så älskar jag det här när det inte är så mycket bildspråk, utan att en mening kan säga så oerhört mycket. Och jag tycker du har det, Ola, och det fascinerar mig väldigt mycket. Så jag ber om ursäkt om jag hade fördomar mot ditt författarskap.
Ja, ursäkta dig gärna. Hellre det än tvärtom.
jag skulle kunna sitta och prata med dig länge, för att jag känner så många beröringspunkter med dig, fast på ytan så är ju vi väldigt olika. Mm. Om två människor skulle se oss och veta lite grann om vilka vi är, så skulle de tycka att vi är extremt olika. Och ändå så känner jag så många beröringspunkter med dig, och det tycker jag är så häftigt.
Jag med. Och den där episoden du berättade om när du var ledsen för länge sedan, när vi inte kände varandra överhuvudtaget. Det säger väl att det finns beröringspunkter. Alltså, en sån situation skulle ju aldrig uppstå om det inte var någon intuitiv kontakt.
Mm. Tack för att du tröstade mig då när mitt hjärta var krossat.
Ja, tack för att du lät mig trösta.
Tack, Ola Rapace.
Tack.
Det är så mycket att smälta efter ett sånt här samtal som jag hade med Ola Rapace. Det som slog mig när jag läste boken och det som slår mig när jag sitter och samtalar med Ola, det är just att det kan finnas så otroligt många beröringspunkter och likheter under ytan. När vi sitter och pratar, att vi kan känna igen oss i varandra, i det här som alla upplever ibland. Ensamhet, utanförskap, längtan efter någonting. Man söker efter att fylla det här tomrummet och känna att man har tillhörighet i ett sammanhang och att man hittar sin väg framåt. Och den här längtan efter att känna på riktigt. Det slår mig att jag möter honom i det, och jag tycker att det är så vackert. Och jag tänker att alla kan känna igen sig i det. Även ni som lyssnar. Du som lyssnar just nu kan också känna igen dig i vårt samtal. Även om vi på ytan ser helt olika ut, jobbar med helt olika saker, har olika liv och så vidare, så finns det så mycket som för oss samman under ytan. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.